Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren, även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag är ju i grunden inte så sportintresserad. Jag är däremot väldigt intresserad av jobbet.
I över ett kvarts sekel har han varit synonym med sport och framförallt fotbollsjournalistik i Sverige. Malmösonen som började på kvällstidning redan som tonåring och sen hade 23 år som en av TV4s starkaste profiler. Och det faktum att Patrik Ekwall faktiskt arbetat sedan sin ungdom är på något sätt symptomatiskt. Trots, eller kanske tack vare, att han växte upp helt utan silversked i mun, har han alltid varit sin egen lyckas smed. 2016 förlängdes inte Patrik Ekwalls kontrakt på TV4 och sedan dess har han haft egen talkshow, jobbat med ett spelbolag, gjort podcast, drivit klädmärke och skrivit. Men mer om det snart i Värvet avsnitt 420, i vilket huvudpersonens födelsedag råkat flyttas tillbaka en månad. Det ska vara 16 juli och inget annat, vilket gästen taktfullt lät passera. Här är Patrik Ekwall. Välkommen hit, Patrik.
Tack snälla, snälla.
Jag tänkte göra en brant ingång med dig. Kan vi reda ut vad du jobbar med? Och tycker du nu att, att det är en lat fråga, så har jag liksom, jag har skrivit. Nej, men vad du gör också.
Den är ju jävligt svår alltså.
Ja.
Den är väldigt svår. Men jag jobbar ju framförallt fortfarande med att skriva och göra prata, alltså det som man skulle kunna kalla för journalistik då. Skriva och prata om och göra tv av fotboll och annan idrott och intervjuer och sådär. Så det gör jag väl i grunden. Men annars är det nog, jag kan nog fråga mig det själv ibland. Jag är ju lite entreprenörslagd, så jag jobbar ju en hel del med min skokollektion. Jag jobbar, ja men det är väl det just nu framförallt, med mig själv mest. Mm. Nej, men det är väl det framförallt jag jobbar med. Så det är ju väldigt svårt att säga exakt vad det skulle kunna vara för någonting som, och man måste sätta ett epitet på vad man gör. Men i grunden är jag såklart journalist.
Du gör podden med Mats Olsson, Difficult by P, skriver krönikor och svarar på 5 frågor på Fotboll Direkt, och så är du lite influencer också. Men det, jag har en känsla av att det är en stor pusselbit som jag har missat här.
Är det?
Ja, jag vet inte. För tv-grejen, var...
Nej, men jag gör ju rätt. Alltså Fotboll Direkt gör jag mer än svar på de frågorna och skriver krönikor, utan vi gör tv också.
Okay. Mm.
Och ja, sen är man ju kvar i det gamla tv-tv. Och det vill man ju gärna vara lite grann, fast det är liksom tv på nätet så att säga. Mm. Men hela den där håller på att förändras drastiskt egentligen.
Du, när den här podden kommer ut, då fyller du 55 imorgon.
Wow.
Ja. Mm. Har du haft problem med att åldras?
Inte ett ögonblick. Jag fick frågan igår av en yngre kompis som skulle fylla 30. Och hon frågade just det. Och är det jobbigt? Jag kan fan inte komma på något. Kanske lite 50. Lite strax innan 50 så tyckte jag mer att det var jobbigt, för att det kändes ändå som ett jävligt starkt halvtidsresultat, om man nu ska referera till idrottsvärlden. Men nej, inte alls. För att det handlar om hur man är som människa och hur man känner sig själv liksom. Jag känner mig inte som Alfons Åbergs pappa liksom. Jag tycker inte att jag är sådan heller.
Nej, du röker sällan pipa också.
Jag röker sällan pipa. Han nu har det väl visat sig att Alfons Åbergs pappa är 34 år, va?
Mm, ja, kanske någonting sånt.
Ja, exakt. Nej, jag har inte alls haft några problem med det. Fan, det har varit skönt att inte ha det.
Jag tänker på det där med att åldras liksom klädmässigt. Alltså på något sätt så tänker jag att det blir först fel när personen som bär kläderna inte trivs i dem.
Ja.
Alltså, om jag skulle sätta på mig en propellerkeps kanske och gå ut här på Söders höjder, så kanske det skulle kännas som att jag klädde mig i en ålder som inte kanske... Alltså, förstår du vad jag menar?
Nej, jag fattar. Det hade kanske funkat på Söder förvisso, men...
Jag hade inte trivts i den.
Jag fattar vad det känns. Man behöver ju inte... Och jag är helt övertygad om att Peter Sypen trivs i sin... Och jag tycker han passar i det också, i sin utstyrsel och Olof Lund passar i sina och trivs i sina bälten liksom, bältespännen och vem det nu än kan vara. Och jag har inga problem med att man klär sig i grått och man fyller 50 och ser ut som en farbror. Och då får du trivs man med det. Och då får det väl vara så här. Och sen så är det ju en aning överdrivet att jag... Fan, hur ser jag ut idag? Jag är helt svartklädd idag, till exempel.
Ja, det är det.
Så det är en aning överdrivet att jag på något vis skulle vara liksom flamboyant klädd alltid. Det är jag verkligen inte.
Nej, men du har varit lite.
Ja, och herre jävlar. Ja. Oh, ja, nej, men det är ju bara till att skålla.
Sen kom en öppningsfråga, men hur mår du?
Jag mår förhållandevis okej ändå, får jag säga. Det är mitt i coronatider och vi har lite kämpigt hemma. Min fru fick ett bröstcancerbesked för några månader sedan. Så hon är mitt i en cellgiftsbehandling som förvisso går ganska bra. Hon har svarat bra, men det är ju liksom en kamp framförallt för Hanna. Som hon heter och så. Men det drabbar ju såklart också. Eller drabbar. Det tär såklart också på andra i familjen att vara i den här situationen. Mm. Men hon är en hjälte, hon är extremt bra inställning. Och det blir ju lite mer att man lider med henne på något vis. Det finns liksom inte så mycket man kan göra med att vara där och då i vardagen, för det är jobbigt så. Så att när man ändå ställer frågan så där, hur jag mår, ja, då brukar man ju svara, jag är kanon, hur mår du själv, utan att man tänker efter. Men i det här fallet så är det så att numera så får jag då, i det här läget får man liksom tänka lite efter. Och jag tycker att jag mår förhållandevis bra sett till förutsättningarna. Mm. Så att, ja men så är det. Och nu just när vi spelar in det här så är ju min fru mitt emellan cellgiftsbehandlingar. De är hon bra, de är på något vis, de kan man andas ut så. Men det är inte kul att se människor i ens närhet som man märker inte med bra liksom.
Nej, det är inte kul. Det är klart. Var det självklart att ni skulle, för ni delade ju båda liksom på sociala medier det här. Var det en självklarhet?
Det var en självklarhet.
Varför det?
För att det skulle ändå komma till, alltså jag tror att det var Hanna som fick ta det beslutet givetvis, och hon var nog ganska övertygad om att det var någonting som man borde dela, av den enkla anledningen att det är viktigt att förmedla att vem som helst, även om man är 38 år som man är, kan få det. Och vad det finns för möjligheter att bli frisk och hur man mår i samband med det. Mm. Hon har fått enormt mycket människor, kvinnor som har hört av sig som har eller har haft bröstcancer.
Hur har det varit för dig? Är det svårt?
Det är svårt att säga när ens närmaste mår dåligt. Jättedåligt. Blir trött, man blir av cellgiftsbehandlingar och kan inte vara agera normalt. Det är också svårt att se ens nära vara rädd. Ångesträdd. Men i vardagen så rullar det ändå hyggligt på. Vi är jävligt bra på att anpassa oss någonstans till, ja men nu är det så här. Mm. Nu gör vi så här. Jag kan tänka mig att människor, så, om du har någon i din närhet som exempelvis måste sitta i rullstol, så anpassar du dig säkert till det. Nu är det så här. Gamla människor blir dementa. Men då vet vi, då är det så här. Då anpassar vi oss till det. Så att, lite så har det väl varit kanske. Jag har stålsatt mig lite grann och är ändå rätt bra på det. Någonstans har jag väl lärt mig det i jobbet. Att det går att försöka koncentrera sig på flera olika saker samtidigt. Och jag bara intalar mig själv att nu måste vi lösa det här. Det är framförallt hon som ska, men nu måste vi lösa det här. Mm. Och då gör jag allt det som står till mina medel. Det är inte, jag är ju, corona, hela jävla coronakaoset har ju inneburit, oavsett vilket, att jag måste jobba hemifrån. Så jag har inte behövt känna att det var jobbigt att inte åka på någon fotbollsmatch i Göteborg eller vad fan det kan vara. För det hade jag inte kunnat göra. Då hade jag varit hemma. Men nu har jag ändå varit hemma. Så på så vis, hur jävligt den låter, så har det ju varit liksom en positiv grej någonstans. Mm. Det har det varit. Så jag vet hemma. Och min vardag har inte förändrats jävligt så mycket utifrån det. Jag lämnar barnet, Tindra som hon heter, i skolan på morgnarna. Det gjorde jag inte innan, för det ville Hanna göra. Nu är hon så bättre, hon får sova liksom och lite sådär. Men hon lagar mat. Det är liksom vår deal hemma. Jag kan inte laga mat. Hon vill nog inte att jag ska laga mat. Men det gör hon liksom fortfarande. Vi försöker leva som vanligt. Mm. Det vill jag gärna liksom punktera. Att man blir av cellgift och alla reagerar olika. Man blir trött och man orkar inte lika mycket. Men det är ju fortfarande så att vi lever väldigt vanligt liksom. Mm.
Alltså en angränsande fråga då är ju liksom, just apropå det här, nu var det ju, jag förstår verkligen att ni gick ut med det, men vad tänker det här med integritet för dig? För du har ju varit känd otroligt länge nu liksom. Har det varit en svår gränsdragning för dig att göra?
I vilket sammanhang menar du?
Nej, jag menar medialt och vad du delar med dig av liksom.
Jag har inte ens, den här gången funderade vi ju definitivt eller så. Eftersom det handlade inte om mig så mycket det här. Det är ju Hanna som är sjuk. Men nu när jag sitter här så har jag inga problem att prata med dem i fråga om det. För det känns ju seriöst och bra. Men jag var inte jätteglad när Expressen ringde upp liksom 3 dagar efter beskedet. Och man var mitt i chocken liksom, fortfarande och frågade om man kunde göra någonting. Och då var jag inte lika bekväm. Liksom.
Var det innan ni hade gått ut med det?
Nej, det var ju efter.
Ah, okay. Men,
jo, men vi var mitt liksom, det var direkt efter första chockbeskeden liksom. Så skitsamma. Nej, men integritet är generellt, nej, jag har annars inte funderat speciellt mycket kring det egentligen, utan det har inte legat mig till last någon gång riktigt. Det har jag faktiskt aldrig känt att det har gjort. Det vill säga att jag på något vis skulle lida av det personligen av att vara frispråkig eller öppenhjärtig om man så vill. Nej, det har inte jag haft några större. Hade jag haft det så hade jag inte gjort det. Liksom. Mm. Det är ju sant. Så är det.
Nu läste jag din bok från 2018.
Ja.
Och där är du ju liksom, du går ju till angrepp verkligen. Och det känns som att du har varit, alltså du har inte varit rädd för konflikten. Det har ingenting med integritet att göra, nej, jag vet, men ja. Men du har varit, alltså...
Jag är nog lite konflikträdd ändå.
Är det?
Någonstans. Mm. Det är nog. Men kanske inte just i de sammanhangen. Och jag vet inte riktigt när du säger att jag går till attack. Det är väl mer mot hur jag kände att jag blev behandlad i samband med att jag fick sluta. Så, ja, men absolut. Det står jag för. Det är fortfarande så här långt efteråt kan det hemsöka mig lite grann, eftersom det är fortfarande en gåta. Jag har väldigt svårt att förstå varför man inte kan förklara för människor varför man inte är önskvärd längre.
Mm.
Efter så många år, 23 år på ett ställe, så tycker jag att man ändå skulle kunna få veta det. Att man, vi vill inte ha kvar det för att du är för kass. Eller vi vill inte ha kvar det för att du är dum i huvudet. Eller vi vill inte ha kvar
det. Eller
för dyr. Eller för dyr. Eller vill vi ha in någon annan. På alla de frågorna så har svaret ifrån sportchefen i det fallet då nej. Så då undrar man vad fan det är för någonting. Säg som det är. Fine.
Mm.
Det kan hemsöka mig ibland. Men det är faktiskt, jag är också bra på att gå vidare. Så det har jag gjort för länge sedan. Men det är klart att det var ju... Jag tyckte jag behövde skriva av med det.
Mm.
Det var rätt kul att skriva bok så på det viset.
Mm.
Även om det var jag är också bara på att glömma saker. Så att när jag väl hade skrivit klart och man satt liksom med kollegor och sådär, så var det ju alltid... Fan, just det. Nej, men de frågade, tog du med det här eller minns du det här? Och, helvete också. Alltså, det var så mycket tyckte jag som jag hade glömt. Som jag inte fick med.
Ja, får vi skriva en bok till?
Nej, inte om det.
Nej, okay. Nej.
Inte om det. Det får räcka med en sån 35-årig sportjournalistikens tjänst.
Mm. Den här våren då, där du har fått jobba hemma som många av oss. Liksom, men du lever ju på sport i mångt och mycket. Alltså, har det varit en prövningarnas tid för dig och branschen under våren?
Det har varit, inte så mycket för mig kanske, men för hela branschen, absolut. För att jag brukar säga att hade du fortfarande sålt tidningar, alltså så som tidningar såldes på när jag började jobba med tidningar på 80-talet, då hade det sålts sjukt mycket tidningar. Alltså de hade tjänat så mycket pengar. Och för att det är ju fortfarande så att intresset för att läsa om någonting eller titta på någonting är ju enormt stort och mycket större i den här typen av situationer. Nu har den här varit långdragig och speciell, men vi kan ta allt ifrån Estonia till, ja, det finns ju den typen av tragedier. Och flodvågen är givetvis samma sak. Den stora skillnaden här är ju att även finansiärerna är utslagna. Det vill säga inte bara ett visst antal människor i en viss situation. Finansiärerna är utslagna också. Så även om det finns ett sjukt intresse av att ta del av om det är podcast eller om det är läsning eller vad det än är, så finns det ingen som kan finansiera det, eftersom man säljer inga tidningar längre.
Nej, visst. Mm.
Så att det är klart att det har varit en stor prövning för allt och alla i den här branschen, och som är stort sett alla branscher utom några rika butiker och lite annat. Men det har det varit tufft. Jag har tyckt att det varit en utmaning att koka soppa på spik, som man ju får göra. Jag har skrivit väldigt mycket under den här perioden och gjort lite extra podcasts och sådär. Så absolut, det har jag tyckt var kul. Mm. Och spännande på något vis. Fast nu är man ju trött på att koka soppa på spikar liksom. Mm. Nu vill man ha en riktigt att äta, känns det så.
Och när det här kommer ut så har väl Allsvenskan haft premiär?
Då har Allsvenskan haft premiär och då, exakt, då har det börjat hända saker.
Även om vi nu drar igång lite grann då igen med fotboll och sådär, så är det ju för tomma läktare och sådär. Vad tror, alltså, jag hörde dig och Mats Olsson pratar liksom om hur man möts efter corona. Mm. Att så här, ja men Zoom-möten, det kommer ju, alla kommer, har ju förstått nu att det fungerar. Mm. Men vad tänker du liksom om sportvärlden post-corona? Finns det liksom grejer som kommer att förändras även där?
Jag tror tvärtom, just i det fallet, att det kommer att finnas ett sånt oerhört sug efter att, när det väl tillåtet i stora skala, det har vi inte någon aning om när det är, så kommer det vara ett extremt sug efter att mötas och ses och titta på någonting tillsammans i stora skala. Om det är sport eller om det är teater eller om det är konserter och sådär, så det tror jag ett uppdämt, oerhört uppdämt en situation där folk kommer att rusa till arenorna istället. Mm. Oavsett om det är Mjällby eller vad man möter för lag, alltså, som kanske inte lockar fulla hus alltid, så kommer det vara så. Nej, men tvärtom faktiskt. Mm. Däremot så tror jag då att vi har lärt oss att utnyttja det vi pratade om. Det tycker jag är intressant. Det är ju att vi har lärt oss att Zoom och allt vad det heter finns. Det har ju funnits länge säkert, men nu har vi lärt oss att använda det. Och det jag var inne på, att tidigare så satt man på en redaktion i sitt eget kontor, sitt eget rum typ. Och sen så flyttade man ut och fick sin egen plats med en sån här hurts, du vet, som man ska ha. Och nästa steg var att alla har inte en egen plats, utan man sitter där det finns plats med sin egen laptop. Och nu ni kan ju sitta hemma och jobba. Vi kan ses varje fredag klockan 12 på ett mötesrum. Det räcker väl. Mm. Och det finns ju sån, där tror jag det finns en utveckling av att man kan inte komma och jobba tillsammans på samma sätt i vissa branscher såklart. Så. Mm. Men det tror jag var en intressant spaning. Mm. Jag tror att det kan bli så efter det.
Men du som ändå har liksom ett ganska analytiskt tänk kring sportbranschen. Det ekonomiska tappet är ju tydligen helt enormt under den här våren. Mm. Vilka är de stora förlorarna? Är det de små klubbarna?
De stora förlorarna i slutändan, om vi nu ska dra det här till sin spets, så att det inte kommer in tillräckligt mycket pengar i slutändan, vilket vi inte riktigt vet ännu, så kommer ju de stora förlorarna att vara alla människor som är engagerade i inte bara fotboll utan i idrott överhuvudtaget, vilket ska säga en stor del av Sveriges befolkning. Mm. Hur man än vänder och vrider på det. Det kan i slutändan också vara liksom ett problem för folkhälsan, eftersom klubbar inte kommer kunna överleva det, oftast de som arrangerar så att ungdomar kan spela matcher och fotboll och ha träningar, och det är ideella krafter som jobbar där och så vidare. Så att i slutändan så tror jag att nu att den stora förloraren inte behöver handla om att det är en enskild fotbollsförening eller orienteringsklubb eller vad det nu kan vara, utan alla människor. Mm. För att det här kan slå så pass hårt, och slår nog så hårt också i så fall mot en hel rörelse. Och den rörelsen heter idrottsrörelsen, och det är den största i landet oavsett vad folk vill säga. Och det är också ett skäl till att jag till exempel vill att vi ska ha en riktig idrottsminister som vi inte har. Utan det är någon minister som vars ämbete handlar om så väldigt mycket annat. För att det här är oerhört mycket viktigare. Alltså idrott i stort är oerhört mycket viktigare än vi vill ana och tro. Mm. Och vi ska vårda det, för det kommer vi ha stor nytta av överhuvudtaget framöver.
Vad tänker du att Amanda Lind har misslyckats med under sin tid?
Nej, jag tycker det är synd att Amanda Lind och hennes företrädare i sitt ämbete har haft så mycket annat att tänka på. Hälsominister har man väl också varit. Alltså samtidigt, det är enormt stort ämbete, och idrotten i sig är borde vara stort. Man borde ta det på större allvar och bara koncentrera sig kring detta. Amanda Lind tyckte jag var ändå kom fram ganska starkt där under coronautbrottet, och det tog ett tag, men till slut när hon kom fram starkt. Och vi märker ju också på hur myndighetspersoner exempelvis, och jag tror säkert även representanter för både riksdagen och regering. Men man behandlar till exempel det här med fotboll lite som att det är 11 killar som springer och sparkar på en boll. Fine with me, då får man väl tycka det. Alla behöver inte vara idrottsintresserade eller fotbollsintresserade. Men det är fortfarande en väldigt viktig och stor fotbollsrörelsen just, eller fotbollsklubben är en väldigt viktig och stor del av det svenska samhället. Mm. Och det är inte 11 snubbar som springer och sparkar på en boll. Det är inte det som är grejen riktigt, utan det är det att det handlar om människor som är engagerade och som tjänar pengar på eftersom det är en del av deras jobb, oavsett var de står liksom, någonstans runt ett idrottsevenemang. Så därför är det viktigt och stort, och det måste man på något vis ändå fundera kring när man säger, koketterar med att jag vet ingenting om idrott, jag vet ingenting om fotboll. Nej, visst, men om du sitter i en position där du bestämmer, så kanske du bör ta reda på lite grann.
Mm. Men hon har inte konkreterat med det?
Nej, hon har inte gjort det. Nej, men det ska jag säga. Det har hon inte gjort. Nej, jag tycker bara att hon har ett... Det blir ett omöjligt uppdrag.
Ja, just det. Mm. Men om man kollar, om man zoomar in på fotbollen då, alltså, för jag frågar om de stora förlorarna. Jag tänker så här, finns det en skillnad då mellan ett lag med lite sämre ekonomi, Kalmar eller... Ja. Mjällby, jag har ingen
finns
aning.
Många, och finns många med sämre ekonomi.
Ja. En MFF då, till exempel. Har de en större buffert i Malmö?
Nej. Så jag tror Malmös buffert är på väg att liksom ätas på den också. Nej, det finns ingen som har en buffert. Det här gick ju ganska snabbt när det sinade i brunnen. Liksom. De kommer ju att... De med väldigt mycket sämre ekonomi har ju i sig oftast inte lika stora utgiftsposter. Det får man väl ändå anta. Men det innebär ju ändå att de kommer att dö först, såklart. Mm. Så är det ju. Jag hoppas ändå att de får hjälp. Jag hoppas ändå att man på något vis kan reda ut det här kaoset i slutändan någonstans. Mm. Sen tror jag inte att vi kommer att ha några liksom 20, 30, 40 000 samlingar av människor på fotbollsmatcher eller någon annanstans. Inom ganska lång, det dröjer tidigast 2021. Liksom.
Ja, det värsta är väl att det är mycket som tyder på att det här inte är den sista pandemin vi ser. Liksom.
Nej, upptäckt så. Det får man liksom lite ångest.
Ja, nej men förlåt. Nej, men, ja.
Jag hoppas vi är bättre, vi kommer åtminstone vara förberedda för någonting som vi inte trodde fanns.
Nej, det är sant. Du bestämde dig för... Om jag har räknat rätt då, alltså du skriver i boken att i tvåan, det vill säga när du är 8 år då, att du ville bli sportjournalist. Och sen tänker jag att det liksom, när du är 15 så kliver du in på Kvällsposten, va?
Ja, direkt efter grundskolan. Jag var 16 till och med.
Okej. Mm. Men har du aldrig känt att du har tröttnat på sport?
Jo. Jo. Jag är ju i grunden inte så sportintresserad.
Är det så?
Jag är däremot väldigt intresserad av jobbet.
Ja.
Okay. Är du med mig lite grann? Så. Mm-hmm. Det vill säga att jag är inte sån som sitter och nagelfar tabeller och sånt. Kanske var det. Det var ju nog när jag var i tonåren. Och när jag var yngre så var jag på tidning. Då var jag lite mycket mer så kanske. Men det där mattas jag av efterhand. Och på så vis... Så kan det kanske handla om att man har tröttnat på just det, men man går vidare med någonting annat. För jag är jätteintresserad av idrott i stort och fotboll och sport i stort. Och av det här jobbet. Men liksom inte supernördig, liksom. Det är jag inte. Jag kastar mig inte över liksom, vilka nyförvärv Borussia Dortmund har gjort. Jag gör inte det. Jag tar reda på det. Har det som en grund och sådär försöker. Men det är, liksom, det är ingenting som snurrar runt mitt huvud. Och det kan ju också bero på... Det kan också vara anledningen till att jag har gjort svävat iväg och gjort så mycket annat. Mm. Men jag tycker det är intressant att inte bara sitta där och titta på fotbollsmatcher dag ut och dag in. Eller sitta och läsa om fotboll dag ut och dag in. Där skiljer man ju från andra. Men Men alla gör ju på sitt sätt, kan jag känna. Och det här har varit mitt sätt. Så att, på din fråga, jo, det är klart som fan jag har tröttnat på det ibland. Mm.
Då när du krisade efter TV4, tror jag att det var, så läste jag någonstans att du var så här, ja, men fan, kanske ska jag skriva en deckare.
Ja, har inte alla journalister sagt det någon gång?
Kanske, ja. Har du försökt?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag skulle faktiskt... Jonas Jonasson som skrev
100-åringen,
är ju en gammal då kollega till mig.
En travkille eller?
Nej, ja, men han var alltså, han kom in på TV4 och blev redaktör, som det heter, producent typ för Tipslördagen, när vi började sända engelsk liga fotboll. Och varför jag yrade med P här, han heter ju Per-Ola från början, så jag kallar honom bara Per-Ola, men och sen bytte han namn när han flyttade till Lugano, italienspråkiga Lugano i Schweiz, för Per-Ola blir Parola, och det betyder tydligen en idiot eller sånt där på italienska. Och sen skrev han i böckerna om Jonas Jonasson. Han hade en idé om att jag skulle skriva deckaren, tyckte jag att fan, du har språket och du har drivet och du kommer bli bra. Så jag åkte till hans hus på Gotland. Och då så satt vi där någonstans utanför Visby och han skulle lära mig att skriva. Helt sjukt där, jag tänkte efter, jag nästan glömt det. I 2 eller 3 dagar var jag där. Och då skulle han lära mig, och det enda jag gjorde var att vi liksom drack vin och åt blodiga biffar som han stod och stekte.
Okay.
Sen blev det inte mycket mer av det. Så att det är väl det närmaste jag har kommit. Mm. Någonstans. Men det är klart att det skulle vara, jag har ju pratat med Mats Olsson som jag har podcastat med, som har skrivit, det skulle vara väldigt häftigt och coolt, men tror att om man ska göra det så ska man väl dels få ett kontrakt, va? För att man måste ha en viss försörjning, och för att det går liksom inte att göra med vänsterhanden. Det är väldigt svårt att tro.
Nej, men det tror jag du skulle kunna få.
Ja, kanske. Ja, men då får jag väl kanske ta mig an det någon gång. Det är klart att det skulle vara häftigt och coolt. Jag beundrar så jävla mycket de som gör det, för att jag vet ju också vilken teknik som krävs. Liksom. Mm. Det är inte bara att sätta sig ner och skriva en jävla bok. Liksom. Det kräver en hel del. Men som sagt, jag har inte riktigt varit där ännu. Det är det närmaste jag har kommit. Per-Ola skulle lära mig att skriva deckare och jag skulle tjäna sjuka pengar. Men det blev ingenting. Det blev som min egen bok, jag tjänade 0 kronor på det.
Du har inga fler böcker i dig?
Det kan jag möjligtvis ha. Men inte som ligger och väntar liksom på att jag ska sätta igång. Just under den här perioden, coronaperioden, när jag suttit hemma, så har jag liksom funderat lite mer på det igen. Och så. Men i så fall får det ju vara något, då får det ju vara någonting som inte handlar om mig själv.
Nej.
Den liraren är mig rätt trött på. Liksom. Så då får det vara en sån. Men nej, men jag är inte ens nära där. Ja, jag kan ha det. Och jag avskyr också att säga att nej, men så kommer det aldrig mer att bli. Utan man glömmer snabbt och så sitter man där igen. Jag menar, Olof Lund, min goda vän och kollega, liksom, efter varje bok han har släppt så har jag sagt, alltså fy fan, aldrig mer. Lite som de som åker Vasaloppet, liksom, de säger ju likadant. Och så står de där i mars nästa år igen och ska ta sig igenom. Så man ska aldrig säga aldrig, det tycker jag faktiskt inte.
Jag tänker att om man ska skriva en deckare kanske framförallt, då är väl det är väl 2 saker som känns jobbigt med det. Det är, första är ju idén och det andra är genomförandet.
Ja.
Resten känns lätt.
Ja, det stora, när vi, jag och Per-Ola träffades, det stora problemet var ju idén. Jag är inte riktigt, jag är mera för genomförandet, att sitta mitt uppe i det. Mm. Att prata upp en match är inte lika roligt som att prata om en match eller vara i en match. Lite så. Mm. Jag tror inte jag har den, alltså jag tror inte jag är så kreddig där. Alltså det, så jag tror inte riktigt jag kommer få något kontrakt heller. Alltså jag har inte riktigt det. Jag är nog lite för plastig för mycket, mångt och mycket. Det har ju...
Det här var intressant.
Nej, men...
Vad menar du?
Nej, men vad fan? Jag tror alltid att jag kommer till sådana här. Det är fantastiskt att vi kom hit för att någon har lämnat återbud. Det är det dåliga självförtroendet.
Okay.
Och det som var intressant när jag lyssnade på Edelton podcast var ju att du sa att du hade haft ett exant... De flesta hade bakgrund från Lund.
Ja, just det.
Man är ju ändå lite mer kreddig om man kommer från Lund och kanske bor på Södermalm också. Mm. Någonstans. Så jag är nog lite för okreddig, definitivt. Ja, men det är, och det säger jag inte som, jag har inga problem med det. Och jag har inga problem med de som är så kallat kreddiga heller. Snarare tvärtom, jag tycker de är skithäftiga. Men jag tror inte att jag är nog mera, det är nog inte intressant att vara med i frågesportsprogram, men jag är mer i Fångarna på fortet, där tycker de att jag passar mycket bättre. Så har jag också varit där, jag tror, flest gånger av alla. Och jag har egentligen inga som helst problem med det här. Utan jag tycker det är roligt, jag kör väl bara. Däremot så tror jag att det kan vara lite svårare om man ska prata bokkontrakt och sådana grejer. Jag tror inte riktigt att jag passar in där riktigt. Jag tror att jag är lite för okreddig.
Jag har ju haft koll på dig i alla år, givetvis. Eller både och. Sportvärlden är inte min värld, så att jag kan behöva en knuff för att hitta er i sportvärlden som är intressanta. Och den knuffen i det här fallet var att jag lyssnade på podcasten Mina vännerboken, där Niklas Niemi på Nexiko pratade sig otroligt varm om dig. Och det här var bara typ i förra veckan. Och det var en sån kärleksförklaring till dig. Så jag kände så här, men jag måste ta tag i Patrik. Och han pratade om din klassresa och liksom att du är...
Tack Niklas!
Ja. Och det är det ena. Och det andra är att jag tänker så här, det finns flera tecken på att revansch har varit ett nyckelbegrepp på sistone. Alltså senaste säsongen av Curb Your Enthusiasm kretsar kring någon slags revanschfik. Följer du Curb?
Nej.
Kan man göra. Camilla Läckbergs två senaste böcker handlar om revansch. Och det finns en hel tv-serie som heter Revansch dessutom. Vad har det betytt för dig, alltså begreppet revansch?
Jag vet inte riktigt om det är på pricken revansch det har handlat om. Du nämnde klassresa tidigare, jag avskedde ordet lite grann, för det har inte handlat så mycket om klass i grunden. När jag liksom växte upp och liksom med den ensamstående mamma, hon hade liksom fem barn, två skickades till fosterhem tidigt, hade ingen kontakt med dem. Jag var ensam kille, två stycken yngre systrar, så jag fick ta hand om mig själv och sådär. Och vi växte upp, vi hade liksom inga pengar. Men det var slitsamt jobbigt. Så då tänkte jag så här, när jag var väldigt ung. Ja, men här vill jag ifrån. Jag vill ifrån mig. Men har i grunden inte handlat om en revansch. Utan jag ville göra någonting annat. Jätteofta så hör jag via sociala medier när jag träffar folk, till exempel i Malmö, där de säger, fan, glöm inte var du kommer ifrån. Jo, men det var det jag ville göra. Mm. Det var exakt det jag ville göra. Och jag ville ta mig till någonting annat, vilket jag då gjorde, som jag själv tycker med jävligt hårt jobb. Och sen har det liksom på något vis fortsatt hela tiden, just att jag ska göra någonting bra av det här, trots ganska dåliga förutsättningar. Det vill säga, det finns ju väldigt många människor som vill någonting, men så säger de, men jag kan inte bli bilmekaniker, för jag vet ingenting om bilar. Men fan, har du bara viljan så kommer det lösa sig. Du kommer nog kunna fixa det, du kommer kunna läsa det till eller jobba det till. Och ungefär så har jag känt under alla steg jag har tagit, även nu i vuxen ålder. Men jag kan nog skriva den här boken, jag kan nog göra det här programmet, jag kan nog designa skor. Mm. Nej, men för att jag vill. Mm. Så har jag läst det. Oftast hyggligt. Är du med mig? Mm. Men det har inte varit en revansch.
Nej.
Utan det har varit en vilja mera.
Mm. Om vi tar boken igen då, som exempel. Den är inte en revansch.
Nej, den är absolut inte en revansch. Det är ju egentligen, det är klart att det kan ju framstå som det när jag skriver inleder boken som du gör. Men det är ju viss dramaturgi också, givetvis. Mm. Även om man skriver en sån bok. Men det är till viss del, till stor del, den största delen av skildring av 35 år i liksom sportjournalistikens tjänst. Mm. Och vad det har inneburit. Och sen är det såklart min väg från... fullständigt usla förutsättningar. Jag var inte speciellt intresserad av skolan. Jag gick aldrig gymnasiet. Jag var rätt dålig i många ämnen i skolan. Extremt bra i många, men jag var dålig i många ämnen. Inte intresserad. Tyckte det var kul att spela fotboll. Ja, Anders Hallonsten, med gamla klass och sådana, trodde ju aldrig att det skulle bli någonting annat än mig än knarkare. Liksom. Men det är fortfarande inte revansch, utan även om det kan låta så vill jag någonting annat. Jag tog mig ändå för rätt usla förutsättningar till det jag... Nu sitter jag här. Och det går ju. Och det är jag jävligt glad för liksom.
Ja, tack. Joy sjunger ju i Lawrence låt, eller hon rappar väl snarare. Spelar korten rätt fast jag fick den sämsta handen.
Mm, precis så. Spelar korten rätt fast jag
fick den sämsta handen. Har du sett dokumentären om två timmars dokumentären om GV på SVT?
Ja, det har jag. Mm. Det har jag faktiskt. Dokumentär matat mig själv under coronatiden.
Ja, för den är ju där med honom så blir det ju så himla tydligt att, och det känns inte som att han började på noll på något sätt, men att det har varit så otroligt viktigt med det materiella för honom, att han ska, liksom han skulle ha ett fucking mansion någonstans i Sörmland liksom, där man kunde jaga och sånt. Kan du känna släktskap med honom i det?
Nej.
Nej,
inte alls. För att jag, för mig har inte det varit så intressant, även om jag har varit intresserad av att tjäna pengar. Alla som säger att de inte är det ljuger oftast. Men det har ju också handlat om inte göra några klipp, utan jävligt hårt jobb. Alltså för jag har jobbat ihop mitt hus i Bromma, i fin Bromma. Visst, jag har inga, folk kan ju tycka vad de vill om det. Liksom. Men det är ingen, jag är inte född med någon guldsked i mun, jag har inte fått något arv, jag har inte lyckats med någon lägenhetsaffär in i stan, utan jag bodde i en hyresrätt i Äppelviken, förvisso i Bromma där jag bor, och i en lägenhet och sparade pengar så jag kunde få ett lån och köpa mitt hus.
Mm.
Punkt. Det gjorde jag när jag var, det gjorde jag liksom när jag var över 40, en bit över 40 år, och köpte det huset, så det var ju, annars hade jag väl satsat på det tidigare liksom.
Mm.
Nej, det har inte funnits några. Jag ville bara bo i ett hus, jag ville bo så bra som möjligt. Jag ville att mina barn skulle växa upp i så god och stark miljö som möjligt. Jag ville inte att de skulle ha det i närheten av så som jag en gång hade det.
Mm.
Det handlar om det bara.
Okej. Okay. Mm. En sak som återkommer om dig. Jag pratade med en kompis och jag tänker att jag känner väl kanske igen lite den bilden av dig. Jag pratade om en kompis inför den här intervjun som sa att Ekwall, han är så larger than life. Med lite glädje i rösten liksom. Och det där tänker jag handlar om att du inte har så mycket jante i dig. Och det kanske inte har med GV att göra.
Nej.
Och det har du ju för sig, för han har väl inte heller så mycket jante i sig. Men förstår du vad jag liksom...
Ja, kanske inte det. Nej, jag har inte så mycket jante i mig.
Nej.
Och vi vill ju inte ha det heller, när jag tänker efter. Så kan det stämma. Men jag vet att jag är så jävla mycket larger than life. Det är väldigt spännande det här hur... Och det finns, och det är ju så med tv, och man kan bara gå till sig själv. Jag har precis följt som en galning för första gången sedan Martin Melin har följt Robinson. Det har inte funnits någon sport att titta på. Enda tävling man har haft är fucking Robinson liksom. Som en jävla galning. Och då sitter jag så jätteförbannad på de här karaktärerna. Alltså, de är inte karaktärer, de är människor i det här som inte har käkat och svält och jävligt. Och den är si och den är så. Och man tycker, och sen... Långt efter så säger man, men fan, de är ju bara med liksom i deras tv. Alltså det är ju klippt och de sitter, alltså, det är ju... Men då, så jag kan förstå att människor får en viss uppfattning, framförallt genom tv-rutan, att han eller hon är på ett speciellt sätt. Och i mitt fall har det ju varit väldigt tydligt att många tycker att... Ibland är det lite olika, och här tycker någon att det är som jag är larger than life, men jag kan ju inte känna så själv lite grann. Men det är ju lätt att få... Allt ifrån hur skådespelare är efter roller de har spelat som människor. Likadant är det kanske lite med tv.
Mm. Vad skulle du säga att bilden av dig är då? Om vi pratar om någon slags median.
Det finns nog de... Bilden har förändrats också lite efterhand såklart. Och jag har förändrats också i någon form. Men bilden är nog att jag kanske skulle vara det vi pratade om tidigare. Det finns inte så mycket cred, så då är jag väldigt ytlig och dryg. För att jag pratar skånska, det är inte så konstigt. Skåning är ju jävligt dryg överlag, så det har inga problem med.
Är ni verkligen det?
Nej, det är vi inte. Men överlag så. Mm. Det upptäcker man när man inte har bott i exempelvis Malmö sedan 94. Det är ju många år nu. Tror inte att du är något, det är ju det vanligaste. Åh, herregud. Profetiskt i en stad, det går inte. Det är omöjligt. Nej, men det är väl den typen av uppfattningar att som folk har, och sen kanske lite flamboyant och lite liksom har galna kläder på sig och vill sticka ut och sådär, kan nog många ha tyckt och så. Jag har faktiskt aldrig ens funderat kring att jag ska sticka ut, utan jag har bara varit som jag är. Mm. Faktum är att när nätet kom i början på, ska vi säga slutet på 90, början på 2000-talet, då hade jag varit på TV4 Riks sedan 94. De reaktionerna som jag fick, som man fick då mer per automatik, alltså ibland fick du ju handskrivna brev på den tiden från Lars Ove och sånt. De skriver fortfarande för övrigt. Men då fick jag en reaktion via nätet, och då blev jag liksom en smått chock. Fan, tycker folk att jag är på det här viset?
Okej. Okay. Alltså, vad stod det?
Nej, men det kunde vara det jag precis sa. Mm. Jag blev liksom chockad. Det kunde vara positivt och negativt. Så det behöver inte bara vara negativt. Där man tar det till sig lättare på något vis. Och då blev jag så lite överraskad. Men det har inte alls varit med mening att det skulle vara så här. Fast många verkligen trodde att, vad fan, måste du ha den kavajen, eller måste du säga så bara för att du ska skapa uppmärksamhet? Nej, det har inte varit min ansats överhuvudtaget. Jag har bara varit sån. Och så fick man det liksom så, fan, jag tycker verkligen folk så. Det blev backlash lite grann här i början, för då försökte jag liksom, men måste kanske ändra på mig lite grann och så. Mm. Då var ju några chefer på fyran som sa, nej fan, du ska inte ändra på det, du ska vara som du är.
Mm. För det var liksom, ja, men det är väl det som, alltså det är väl just därför du väcker de associationerna, att du kan. Är larger than life, ja, som är jättesvårt det. Att säga för övrigt.
Ja, det är skitsvårt att säga, och ibland är det svårt att veta exakt vad det innebär.
Ja, men jag tror just det, alltså orädslan för att då sticka ut på något sätt kanske.
Ja, kanske.
Frånvaron av jante.
Ja, lite så. Det finns ett sånt jättebra exempel som Ola Wensson brukar ta upp. Ola Wensson som är programledare på Viasat, eller Nent som de heter. Vi hade under EM 2004 fick vi mästerskap, så får man tilldelat kläder. Det var inget som man fick välja själv, utan det är spons oftast då. På fyran var det ju så. Och till detta fotbolls-EM så fick vi vita och ljusblå linnekostymer. Jävligt snygga faktiskt. Och då fick alla det. Vi satt alla och jobbade med det. Alltså det var Soran Lukic och Hasse Backe som var experter, och det var Ola Wenström och det var Pontus Kå. Alla jävla. I alla år har den vita kostymen förföljt mig.
Ja, just det. Mm.
Som Ola Wenström brukar säga, jag hade också en sån.
Mm. Men det var ingen som märkte det.
Nej.
Vad beror det på det, tror du?
Ja, det tänkte jag att du skulle svara på.
Ja, det, jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Nej.
Det är det att du är larger than
life. Ja, förmodligen. Ja.
Du sa för 10 minuter sedan att du har svårt för ordet klassresa. Vad är dina problem med det?
För det är på något vis så politiskt tyngt. Det är väl mer det egentligen. Jag känner inte att jag har liksom varit vänsterpartist och blivit sverigedemokrat. Alltså, du vet, fattar du vad jag menar? Det är inte alls det handlar om, utan det är väl mer att jag tillhörde ingen klass överhuvudtaget, kan man väl säga, när jag växte upp, utan då var det liksom en dag i taget. Mm. Hoppas vi har käk imorgon, alltså du vet.
Så. Jo, men materiellt sett, alltså utifrån sett, så skulle man väl kunna säga att det absolut var arbetarklass.
Ja.
5 syskon med olika pappor och miljonprogram. Och
ja. Men arbetarklass är ändå... Jag fattar precis vad de menar, och jag hade många av mina kompisar var arbetarklass. De hade mamma och pappa, och pappa jobbade i någon fabrik och mamma liksom var sekreterare, alltså du vet. Så, men ja, det var inte riktigt så i min familj kanske, på det viset. Men jag gillar inte att kalla det för klassresa, för det är politiskt, det klingar politiskt, och det har det inte riktigt med att göra det, utan jag förstår vad du menar. Man kan bara kalla det vad man vill. Liksom. Jag ville någonting annat. Och det är väl, jag sökte framgång. Liksom. Jag ville nå framgång. Jag ville tjäna pengar. Jag ville ha det bra. Jag ville ha ett bra jobb. Och var liksom, ha någonting som jag... När jag vaknade på morgonen så kände jag, fan, det här ska bli kul. Idag ska det bli kul att åka på den här podcastintervjun. Eller, idag ska det bli kul att åka iväg på det här dokuprogrammet jag är med om, vad man ska bli reseförare. Idag ska det bli kul att skriva den här krönikan om Hammarby, så.
Mm.
Och dessutom kunna livnära sig på det.
Så, okej. Okay. Men när jag tog upp likheten med GV så var det så här, ja, fast det materiella har inte varit viktigt för mig, utan det är snarare då tryggheten och att ha kul på jobbet, eller?
Ja, jag skulle säga att alltså, det materiella har absolut inte. Men det är klart att det blir, kan bli en följd av att om du växer upp och inte har råd att köpa någonting överhuvudtaget, så kanske du väljer att köpa ett par jeans som du tycker är snygga, och för att du bara har möjlighet att göra det, även om de kostar 2500 spänn.
Eller en Porsche Cayenne.
Eller en Porsche Cayenne. Har inte köpt någon Porsche Cayenne, utan har man ju leasat liksom.
Okay.
Ja, ja. Och jag tog körkort när jag var 34, så att, och nu har jag en Volkswagen.
Okej, okay. Fair enough.
Ja. Så lite sådana grejer. Men det har absolut inte varit någon sorts självbevarelsedrift. Alltså absolut inte. Det har det inte varit. Utan, nej, men du är nu inne på det. Jag vill ha framgång då. Det vill man alla. Alltså, alla som jag har med tv har ju liksom, de vill ju synas och höra. Vad fan. De ljuger. Det är rätt upp i ansiktet om de säger någonting annorlunda. Det är ju del av den driften. Annars hade man fått satt sig på någon mindre tidning och skrivit någonstans, om man nu bara drömmer om det. Så det är ju såklart viktigt för de som jobbar där, även om det givetvis kan kombineras med att man vill göra något jävligt bra av det här jobbet. Men det är inte så att Janne Josefsson hatar att synas.
Nej, det är...
Jag har träffat honom personligen själv många gånger, och jag kan säga att han älskar att synas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden Värvet100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Alltså innan du landade i Lindängen så flyttades det väl runt en del när du var barn och så. Alltså vad gjorde det där med dig?
Det är det man aldrig riktigt vet, om man nu ska göra någon sorts amatörpsykologisk analys.
Vilket ju du inte tycker så mycket om för övrigt.
Nej.
Det kanske vi också ska prata om, din aversion mot terapi.
Ja. Nej, det är ju sånt man inte riktigt vet. Min mamma och pappa hade, det var en vårdnadstvist. På den tiden tror jag det var känslöst för någon man att vinna en sådan. Jag har ingen riktig aning än idag liksom exakt vad som hände och vem som ville vad och så. Min pappa tog liksom på något vis avstånd medvetet eller omedvetet till mig. Och det är för att det blev som det blev och min mamma vann den vårdnadstvisten, kan jag tänka mig att det var... Och sen så var det så under hela min uppväxttid. Men så när vi bodde på olika ställen, men inte lite olika lägenheter. Både Rosengård, både i Lund en sväng. Faktiskt.
Ja.
I Lund bodde vi i kanske ett halvår, fast det var i utkanten. I det riktigt bad Lund, liksom. Dåliga Lundområden. I ett radhus, jag tror, ett några månader.
Ja, det var inte de där Olof Lundska kullerstenarna.
Nej, fiff, det var inte ens nära, kan jag säga. Där bodde vi... Jag gick i ettan, jag tror jag gick där några månader bara. Jag spelade handboll i H43. Alltså vaga minnen. En väldigt vaga minnen om det. Jag har starka minnen från att vi flyttade till Lindängen som var helt då... var nybyggt. Det är södra Malmö. Googlade Lindängen idag, får du upp en K-pist och det står bara massor om hur många människor som skjuts ihjäl. Men det var ändå helt okej där liksom. Det var liksom en fin ny lägenhet. Det var helt nya hus. Man var inte färdigbyggd ens när vi flyttade in. Och en hyggligt trygg uppväxt på något vis ändå. Med skola och fotbollslag och sådär. Det finns ingen anledning egentligen att klaga på det. För att sett i förutsättningarna så blev det bra.
Mm.
Och där bodde jag då fram tills... Ja, men jag bodde där från 7-8 till 15-16.
Mm. I boken din så beskriver du hur många av dina kompisar från den tiden gick under medan du liksom, du såg det i realtid så att säga. Men du verkar ju så tidigt ha haft en drift, ett driv ska jag säga, inte en drift. En drift kanske också att komma därifrån. Men
kände jag av det. Jag vet faktiskt inte varför. Nej. Men det är väl som man är liksom, som människa mer. Att man, när vi träffades med fotbollslaget, då, mitt gamla fotbollslag, det hände så här reunions, fantastiska. Liksom. Vi träffas för att spela lite fotboll och vi är gamla och tjocka. Liksom. Då har det slagit mig att 90% jobbar kvar på det jobb de fick av sin pappa på SJ eller vad det nu kan vara. När de var liksom 19 när de gått ut gymnasiet. De har flyttat från Docentgatan 4 där de bodde sina föräldrar till Docentgatan 7. Är du med mig?
Mm.
Och de vill ha det livet.
Mm.
Jag hyser det fullaste respekt för dem, alla de mina gamla kompisar. För de ville inte iväg. De ville ha det. De tyckte det var tryggt och bra och skönt så. Och de älskar sitt jobb. Men jag ville någonting annorlunda.
Mm.
Jag ville bara därifrån. Behöver ju inte betyda att det ena är bättre eller sämre än det andra, egentligen. Men det är så jag har tänkt.
Mm.
Att jag var nog en udda fågel kanske för dem i skolan också, i fotbollslaget också. Jag ville någonting annorlunda. Jag ville iväg. Jag ville liksom ut och resa. Liksom. Jag ville se mig omkring. Och var intresserad av människor. Var någon i skolan som pratade ett annat språk, då ville jag prata med dem, för jag tyckte det var intressant att prata engelska och ta reda på var de kom ifrån och hur deras föräldrar var, vad de gjorde. Vi bodde i en trappa med bara jugoslaviska, som det hette på den tiden, grannar i stort sett. Jag var hemma hos dem och pratade med de föräldrar, vars pappa visade sig vara superkriminell. Jag tyckte han var skitschysst och frun där bakade mat. Men jag var jätteintresserad av annat. Jag ville iväg så.
Mm.
Jag var väl bara annorlunda. Det var inte konstigt än så. Sen hade vi... Sen var ju... Några gick under. För mycket hasch på den tiden. Och så var staten till skit. Och det var mycket kriminalitet. Och man snodde grejer och sådär. Men Niklas Nylén, min barndomskamrat, blev ju landslagsman i fotboll, var med i VM i Italien 1990. En annan, Larry Lindvall, blev ju, jag var stökig, han blev världsmästare i thaiboxning som amatör. Så det fanns ju ändå de som tog sig vidare fast på annat sätt lite grann.
Mm. Hur stökigt var det hemma?
Det var inte så stökigt som man tror kanske, utan stökigt var att min mamma var ensamstående. Tjänade inte så mycket pengar. Vi hade inte pengar. Jag hade två yngre syskon som jag växte upp med. Maria och Malin. Och hon kände... Jag tror att min mamma kände att grabben kan nog ta hand om sig själv. Jag spelade jättemycket fotboll. Och jag var ändå liksom okej. Gick i skolan och jag skötte mig och sådär. Så hon kunde liksom ägna mera... Jag hade ju yngre systrar och sådär. Jag fick ändå rätt fria tyglar och det kan jag känna att det var jävligt bra att hon lät mig liksom, ja men kör. Testa vingarna liksom, oavsett vad det var, även när jag var väldigt mycket yngre. Men det blev ju också, det blev ju också så att jag blev jävligt bra på att ta hand om mig själv. Tidigt, väldigt tidigt. Går jag tillbaka, alltså jag tänker såklart på det när jag, mina barn, nu Vilma, min äldsta dotter 21, men min yngsta Tindra, hon är 6. Men när jag var i skolan med dem, alltså, det var ju annorlunda. Alltså, den curlingen skojade inte bort. Och just ordet curling existerade inte på Lindingen på 70-talet, kan jag säga. Utan det var en nyckel runt halsen när jag gått skolan. Från dag ett. Låter mig som en jävligt gammal sådär. Men det var ju verkligen så. Och det är ju bra och det är dåligt. Lite beroende på var man trampar någonstans i slutändan. Men det är klart att det är ju inte fel att lära sig att ta hand om sig själv.
Nej.
Och sen så blev det så tidigt. Va? Min mamma flyttade, jag ville gå kvar i högstadiet. Så när jag var sista året i högstadiet bodde jag inackorderad som bingo föreståndarinna. På Docentgatan som jag nyss nämnde. Och det blev inte så jättelyckat det sista året, halvåret i skolan givetvis. Men jag skötte mig och liksom gick och handlade mat med mig själv. Och spelade fotboll och... Det löste sig. Mm. Men jag visste ju inte riktigt om... Jag var hos kuratorn hela tiden för att jag tyckte hon var snygg. Och vi pratade allmänt om framtiden och sådär. Och då hade jag inte en aning vad det skulle bli. Och då sökte jag in på en linje som mattläggare. Som jag knappt ens idag vet vad de gör. De lägger på mattor, ja, såklart.
Ja, det låter ju så.
Ja. Och för då hade jag fått höra att där kunde man tjäna lite pengar. Lite det här. Okej, jag ska ändå bli någonting. Jag kan, något annat som jag kan tycka är bra. Och sen så fick jag via min fotbollsklubb, där jag jobbade en journalist på Kvällsposten, in foten där. 10 dagar efter att jag satt min fot på Kvällsposten, 16 år gammal, på sportredaktionen, som var stor på den tiden, tidningen var också stor, så fick jag liksom redigera sidor skarpt. Det var en travredaktör som heter Peter Kassensson som inte riktigt hade fattat om, ja men han var bara, fan du fixar det här, kör. Det är med skiten i röret, som man sa, grafikerna i sätteriet och sådär. Så körde vi. Sen så...
Och röret i det här fallet, det är sån här rörpost.
Ja, no. Ja exakt. Och grafiker var ju några vidriga jävla som jobbade ner i sätteriet, som det hette. Och hela den svängen fick man uppleva. Men så var det. Pang, boom, kör. Bra. Och så hade jag väl uppenbarligen en viss fallenhet för det. Och sen så var jag där i 10 år.
Mm. Du la ju upp på Instagram häromdagen bara dina första texter från Kvällsposten.
Det var länge sedan jag upp dem.
Jag har förlåt.
Ja. Mina första texter fick jag av Rune Smith, en kollega på den tiden. Han hade på något vis, via ett gamla lägg som det heter, så lyckats hitta mina första texter. Alltså det var ju så jävla dåligt. Men ändå, jag kommer ihåg den dagen jag hade min första text med min byline av Patrik Ekvall om en handbollsmatch i tidningen. Jag liksom... upp på morgonen, rusade ner till tidningspressbyrån. Kvällsposten hade inte ens kommit. Den kom kanske vid 11-tiden, på den tiden, 12 lunch. Jag stod liksom och väntade tills... Så mycket betyder det. Jag stod och väntade tills tidningsbilen kom. Och de hade ryckt upp de här snörarna för jag köpte en tidning. Och ringde runt alla mina kompisar och tog med på fotbollsträningen. Det är mitt namn, det är jag som har skrivit. Titta. Ja, vad en speciell, fantastisk händelse i mitt liv. Det var det faktiskt. Det var ett bevis på att fan, jag fixar det här nog. Jag kan nog fixa det här.
Mm. Har du fått den känslan på samma sätt efteråt?
Ja, det har jag. Och också i tv-världen så när jag började på något som heter TV4 Skåne och vi skulle göra de första svenska regionala dagliga sportprogrammen, något som heter Skånesporten. Där vdn målade dekoren och satt och redigerade. Alltså det var, alla gjorde allt, var nybyggande. Och när jag gjort de första programmen och såg dem själv, inte så ofta jag tittar på skit som jag gjort själv eller jag läser och sånt, men tänkte jag, det kan nog bli rätt bra det här.
Mm. Var du någon slags ankare då eller?
Ja, ankare. Ja, exakt. Ja. Någon slags, ska jag inte. Men jag var programledare liksom. Mm. Och sen så när jag hade skrivit min första krönika Expressen, som det var en stor tidning och jag fick skriva krönika, så kunde jag också känna, jäklar, det löste ju. Jag var inte helt säker på att jag skulle göra det. Och sen så när jag gjort TV4 och gjort massa annat. Men jo, det har jag fått. Jag har gjort mina första skor, liksom designat skor och sådär. Så jag har också känt faktiskt med viss stolthet att fan, det gick ju. Nu klarar det. Så det har jag känt några gånger.
Var det senast nu? Skorna måste ju ha varit det senaste liksom som...
Ja, men det kan nog ha varit det senaste. Ja. Stora, jag kan vara med sånt. Jag lyckas ju liksom med någonting i trädgården hemma som jag är novis på. Men jag vann ju något bakningsprogram på tv liksom.
Ja, just det.
Men då, det är ju inte lika viktigt och intressant så. Men det är klart att jag kunde också känna, vad fan gick det här till? Jag fixade det. Härligt så. Men det är ju inte så starkt som den första gången. Den första texten, men jag tror alla som har jobbat i den här branschen ändå måste ha känt så.
Är din mamma i livet?
Ja, det är hon. Min mamma i livet. Sitter hemma i lägenheten och har KOL i Malmö.
Ja, okay.
Hon kan inte gå ut. Mm. Så hon är i livet. Hon var ju väldigt ung när hon fick mig. Så. Där har hon fått 2 barn tidigare. Så att.
Mm.
Nej, men hon är i livet så. Vi pratar inte så mycket. Så. Ingen någon gång... par gånger i månaden, liksom 3-4 gånger i månaden kanske vi pratas vid i telefon så.
Mm.
Hon är nybliven änka och så hon har haft lite jobbigt på senare tid.
Mm. Ja, ja.
Min mamma lite grann, min pappa har ingen kontakt med mina syskon, systrar, framförallt yngre systrar har jag ju lite kontakt med egentligen.
Hur kommer det sig?
För att det blir så lite grann. Dels för att jag liksom, ja, men man tänker efter, jag bodde ju hemma i hur många år blev det totalt i under deras levnadstid?
Ah, ja.
Mm. Det är mina halvsyskon. Jag gillar dem jätte... Alltså, det är liksom trots allt mina syskon. Men det är inte många år som vi bodde ihop egentligen. Och sen så flyttade jag hemifrån och röjde på det viset. Och sen i vuxen ålder så har Maria, min ena, hon har bott i Norge utomlands i många, många år. Och nu bor vi fortfarande i Norge. Och så. Det faller sig så naturligt. Vi hade liksom inte... Det blev inte så. Det hann inte bli så starka band. Det är så.
Du har ju beskrivit hur när din pappa gick bort liksom, att du kände ganska exakt ingenting.
Nej.
För att du hade liksom försökt ta kontakt med honom när du blev pappa för första gången och så vidare. Men det här med när folk går bort. Jag tänker så här att om en förälder skulle ryckas ifrån mig så tänker jag att jag har en känsla av att jag kommer ångra att jag inte gjorde mer.
Nej.
Och att det är så här frågor som jag hade velat ställa och såna grejer.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Att jag försökte.
Ja.
Men det liksom fick inget fäste.
Nej.
Försökte flera gånger. Även som ung. Det fick inget fäste.
Mm.
Min pappas syster har jag liksom pratat med om det här. Hon fattade inte varför det var så. Det var väl bara så han var liksom.
Mm.
Man mådde dåligt, ingen aning. Det fick inget fäste. Min stora sorg när min pappa dog var att jag inte kände någon sorg.
Mm.
Det var min stora sorg.
Mm.
Så jag klandrar inte mig själv för att jag inte gjorde mer, för att jag gjorde fan mer än tillräckligt. Liksom.
Mm.
Men det var till slut jämmer jag liksom upp.
Men jag tänker så här, med tanke på liksom det du berättar om dina syskon också, så känns det inte som att du verkar inte ha ett så jättestort behov av att ha ett sammanhang på det sättet.
Nej, kanske inte. Nej. Det blir nog så lite grann när man lever i... För sig, alltså, När man får från början ta hand om sig själv och så. Ja, men det, jag kan inte säga att jag är en störing, för jag har väldigt stort och starkt socialt liv. Liksom, så det är ju definitivt inte.
Men det är ett umgänge du har valt snarare än du har blivit givet.
Ja, exakt. Jo. Ja, men det kan säkert vara så. Jag har inte funderat så mycket kring det. Nu är vi där igen. Liksom. Det är ingenting som jag sitter och fnular på. För att jag vill vara väldigt mycket här och nu. Och sen väldigt mycket framåt. Vad som har varit, ja visst, vi kan ju älta det, men det kommer inte hjälpa så mycket.
Nej, okej.
Okay. Alltså, när du var inne på det, terapi, visst, jag har ju såklart gått i terapi och borde kanske gå igenom mer terapi. Men det blir ju lätt att jag sitter och pratar om mig själv och tycker, vad fan, ska inte du säga något? Ja, men om man går till doktorn och inte knät, så vill man ju att doktorn ska säga, ja, men det här är en menisk, vi gör en titthålsoperation och sen är det klart.
Mm.
Om man går i terapi, så har jag då haft en känsla av att jag vill gå dit och så vill jag att de ska lösa någonting. Kan du förklara varför min farsa inte vill ha någon bättre kontakt med mig eller så? Mm. Jag vill inte sitta och rita någonting och så ska man sen analysera det, vad det betyder. Det ger mig nothing. Egentligen. Jag vill ha svar på frågor. Jag får väldigt antagande, men jag får inga svar på frågor så som jag vill ha. Och det här är ju inte fel på dem som jag har gått till, utan det är ju fel på mig såklart.
Mm.
Jag mår inte speciellt mycket sämre av att bara, eller jag mår inte dåligt alls så på det viset, men jag mår rätt bra av att bara, nu är jag här, nu gör jag det här, det ska jag så bra som möjligt, och sen blickar jag framåt. Och så ser vi vad jag har i framtiden. Allt, nästan allt jag har gjort i stort sett som journalist har jag glömt dagen efter.
Mm.
Men det har varit. Alltså den texten har jag skrivit. Jag kan gå tillbaka givetvis, men jag är inte jättebra på minna. Så jag har gjort liksom 60-tal små dokumentärer till TV4 Sporten. Men nu tittar vi på någonting annat. Har det varit.
Ältar du aldrig piss som du... Alltså, som du har dåligt samvete för, eller?
Ja, men det kan man... Nej, inte älta, men... Men jag förstår inte vad du menar, men om man har gjort någonting dåligt, ja, så... Det ältar jag inte, nej. Ja. Men jag konstaterar, fan, det här var inte så bra. Alltså. Det kan vara ju alltid från liksom en tweet till en text till en tv-grej man har gjort, eller en fråga man har ställt som man blev fel. Men det finns ju mycket sånt. Klart man har gjort massor med sådana fel, eller rättare sagt sånt som har blivit fel. Jag konstaterar att det här var inte så bra. Tänk på det här i fortsättningen, i framtiden. Fundera kring det här ungefär så. Och så går vi vidare.
Vad är det sämsta du har gjort karriärmässigt?
Åh, jäklar. Det är det jag inte minns då. Och det är jävligt mycket upp till betraktaren ibland. Men jag kan tänka specifika inslag så där, men det är ingenting som är kontroversiellt, utan bara jag bara känner, det här var för bra.
Okay.
Mm. Det här klippte du fel, eller det här tänkte du fel, eller det här blev inte bra. Men det är ingenting som du vet inte ens, det är specifika sådana grejer som man har gjort. Sämsta jag har gjort. Men när jag var väldigt, väldigt ung på TV4 så fick jag göra en exklusiv intervju med Thomas Brolin, om du minns fotbollsspelaren. Han hade liksom varit försvunnen hur länge som helst, och så skulle jag, fick jag ju då en exklusiv intervju, och det skulle vara tv-intervju, och det blev ju inte så jättebra. Jag var orutinerad och skrivit ner så jäkla mycket frågor, och det var ont om tid, alltid kort om tid på fyran, alltid ont om tid, och nej, men det blev ju inte superbra såklart.
Okay.
Men jag skulle säga det idag, så skulle jag tycka som så mycket annat så. Det var ju någonting som inte blev jättebra, men som hade gjort bättre idag. Idag jobbar jag ju i intervjusituationer. De allra senaste 10-15 åren så jobbar jag nästan aldrig med manus.
Okay. Mm.
Jag grundar, så som du har gjort. Jag grundar. Jag håller på papper om att ifall att, men jag vill ha ett samtal. Så vill jag hellre att det ska bygga på känslor som, och tankar som man får under själva samtalet.
Mm.
Men man måste ju ändå ha listat att det är de här frågorna som vill ändra fram, och är det någon känslig fråga så tar man det beslutet. Med mig, lite så. Nej, men, så att det, jag hade gjort det väldigt mycket mer annorlunda här idag än när jag gjorde då. Det är klart, det blev ju skitdåligt. Jag har gjort annat som är dåligt också såklart. Men det är det jag kommer på just nu.
Men det är ingen hel så här fan att jag gjorde en talkshow med Leo Vegas. Det blev ju piss.
Nej, men det blev ju, den blev ju bra. Jag håller med dig. Så att jag förstår vad du menar.
Det var ett exempel.
Absolut. Nej, men den blev ju, tyckte jag själv, blev bra faktiskt. Mm. Ja, men den har jag inget dåligt samvete för så. Men det kan finnas annat. Gå till dig själv. Du kan väl också känna ibland, men det är ju inga stora saker som kanske folk inte ens tänker på. Fan, jag skulle inte ha, det blev inte så bra. Jag skulle inte valt den gästen. Jag skulle inte, du vet, lite så små grejer som man kommer på. Som man kan, men jag ältar inte det. Det var frågan. Nej, jag går vidare. Mm. Nu vet jag det.
Gör bättre än nästa gång. För det känns ju, när man tittar på din karriär, eller vänta, det är kanske bättre att du tittar på din karriär. För den är ju ändå relativt imponerande lång nu.
Eftersom jag började tidigt jobba så är den ju lång. Det är den ju.
Vad tänker du liksom? Nu är du ju uppenbarligen inte så retrospektiv.
Nej.
Så jag, vilket otroligt svårt ord jag fick
men
till.
Men också ett bra ord.
Använder det rätt också, tror jag.
Ja.
Nej, men nu är du ju inte, du jobbar inte så mycket så. Men gör det någonting mer i att du har liksom, fan, 40 år?
Inte mycket mer. Nej, men du, så här, vi är där igen. Jag funderar inte så mycket kring vad jag har gjort. Nej. Utan jag blickar framåt och är nuet och sådär. Sen har jag ändå skrivit liksom en bok om så, men det var ju mer för att jag tyckte det var coolt att få skriva en bok och känna av det. Jag kan däremot känna att jag har genom åren tagit nytta av att jag har varit med så länge. Inte minst när jag skriver krönikor om fotboll och sådär, känner jag att jag till skillnad från andra kan vara något lite mer eftertänksam och fundera kring, vänta lite, den här situationen känner jag igen. Från 1997. Alltså, vänta lite. Det kanske inte är så illa som det ser ut. Eller det kanske inte är så bra som det är. Alltså, där har jag dragit nytta av. Och det tycker jag har blivit bra också. Jag har ändå någonting att falla tillbaka på. Det finns någon sorts akkord, om man nu är musiker, som jag ändå, ja, men det kan jag spela nu för att det kommer att funka. Det kommer att bli rätt. Mm. För det här har jag varit med om tidigare. Så på så vis har jag haft nytta av det. Men jag funderar inte så jävla mycket på min karriär.
Men har du inte, du måste ju ha känt dig vilsen vid några tillfällen, antar jag.
Kände mig supervilsen egentligen när jag framförallt slutade på, om vi nu ska ta i mer i modern tid, när jag fick sluta på fyran. Jag ska säga att jag hade ju ett avtal som gick ut och sådär, så att det var inte så konstigt. Och det var lite kaos i samband med det. Då var jag ju, det är bara några år sedan, så jag var ju liksom 50 år fyllda. Ja. Och jag har aldrig sökt ett jobb. Liksom. Jag har aldrig behövt fundera så mycket kring att nu ska jag teckna ett nytt avtal med TV4. Typ. Mm. Så. Och hur jag är nu. Då var jag också livrädd att tänk om ingen bryr sig. Jag ska ju försörja, jag har ju hus att betala och liksom familj och så. Jag får väl ta ett jobb på 7-11 liksom. Det var ungefär, och så tänkte jag, det hade jag fått göra då. Jag hade inte hjälpt så mycket, tror jag, för att betala huset. Men. Och det var det ju lite otäckt att, för det var många som kritiserade mitt val av att börja göra liksom innehåll som det då handlar om till Leo Vega som ett spelbolag. Men då är också sanningen att det var inga andra som hörde av sig. Utan det var väldigt många spelbolag när de stod i sin prime lite grann som hörde av sig väldigt aggressivt. Flera stycken. Det var inga tidningar. Inga tv-kanaler. Mm. Nada. Det var lite strögrejer om att skriva någon bok hit och dit. Men ingenting annat. Jag var alldeles för förknippad i TV4. Tyckte många som har pratat med mig. Jag var liksom på något vis TV4 och jag var på ett speciellt sätt. Du vet, SVT var uteslutet, TV3 hade... Ja, men du vet. Nej, men det var ingen som hade. Vad fan skulle jag göra då? Mm. Då valde jag att ta det gigget för att jag fick göra den här talkshowen. Jag fick ändå, tycker jag, göra någon form av spons. Journalistik som förvisso var sponsrad, som alla andra är i TV, om vi ska välja. Men så jag gjorde det, jag fick göra det på mitt eget sätt. Sen var ju det en bransch som jag efterhand kände att Här får jag nog fan backa ut liksom.
Okej.
Okay. Mm. Dels byttes det chefer hela tiden. Och det som jag då hade bestämt med någon var då ett halva senare inte värt lika mycket, för att då skulle vi inte göra något talkshow, då skulle vi göra något annat. Och sen ingick det i dealen att jag skulle åka med på ett x antal resor med då, som jag tror, med kunder, spelare. Jävliga lyxresor liksom till London och New York, och vi var på fantastiska resor. Jag fattar liksom inte riktigt när, har de här vunnit, de som jag kommer ha, har de vunnit de här resorna? Jag tror de hade spelat och fått en sån bonus och vunnit liksom resorna. Nej, det är våra premiumspelare. Jaha, jävla, kan ingenting om spel och så. Vad är det för lirare då? Mm. Men då var det ju liksom sådana som spelade jättemycket.
Okej.
Okay. Ja, men det var ju speltorska. Ja. Vad de inte fattade är att de här fantastiska resorna som de åkte på hade de ju betalt 10, 20, 30 gånger om.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och då var det ju det som blev droppen för mig då mentalt. Det var att vi åkte till VM i Ryssland. Då hade jag suttit på fyran. Jag var på alla jävla mästerskap fram till dess. Och skulle åka till VM i Ryssland. Det var jättejobbigt, för jag bara kände, jag vill inte vara publik. Det är inte därför jag har gjort mästerskap. Jag älskar att jobba med dem. Inte sitta på någon läktare. Och sen så åka med ett gäng liksom som bara kröver svinfulla. Det är midsommarafton. Så det var vidrigt. Jag bara kände, nej, det här går inte.
Ja, okay. Mm.
Jag kan inte. Jag får försöka hitta något annat. Det här går inte längre.
Mm.
Så kände jag.
Så du kastade ut då? På vinst och förlust?
Ja, det är ju inte hela sanningen heller. För att vi kom ju överens om att nu bryter vi det.
Mm.
Typ så.
All right. Och efter det då, kände du dig vilsen igen då?
Nej, men då hade jag ju, nej, det gjorde tvärtom, utan då hade jag liksom börjat skriva för Fotboll Direkt och den här koncernen som heter ESMG, och det kändes jättebra. Det är ju betydligt mycket mindre pengar liksom, men det är ju hellre, jag fixade liksom, jag kan överleva på det.
Mm.
Och då hellre det.
Men liksom, spelbranschen underhåller väl, alltså håller väl ändå hela jävla idrottssverige under armarna också?
Jag har alltid gjort. Svenska Spel har ju varit idrottens största sponsor i evigheter.
Mm. Så är det inte lite dubbelmoral?
Jo, det är klart att det är liksom dubbelmoral på det viset. Men nu är det ju reglerat och nu är det ju skillnad och annorlunda. Så att, och det känns ju bra på så vis. Men jag vill inte, det var mer att jag vill inte sitta där mitt uppe i det. Jag ville verkligen inte göra det. Nej, vad fan, åka på en sån resa, tänkte själv, det kändes inte bra. Jag är inte så bra på att chatta med folk liksom heller. Snacka med Olle från Katrineholm liksom, som är storspelare.
Som någon slags kuttersmycke då? För...
Ja, exakt, så var det ju, kuttersmycke. Jag är skitdålig på att vara kuttersmycke. Det är faktiskt... Ja, det kändes inte alls bra. Jag mådde fan inte bra av det alltså, i slutändan. Så det blir så. Sen är det så att ja, alla är vi spelberoende i den här branschen.
Mm.
Inte lika mycket nu som tidigare, men ändå så är det ju. Och icke att förglömma, varit så i väldigt, väldigt länge. Alla stora dokumentärer som jag gjort i TV4 var ju nästan alltid så att vi har fått lite pengar, extra pengar som vi kan göra. Det var inte så att TV4 finansierade dem specifikt, utan det fattar man för sen att det är Svenska Spel som har gått in där.
Mm. Om du fick förändra din tillvaro, precis hur som helst, ett karriärmässigt drömscenario, hur skulle det se ut då?
Just nu så skulle jag nog vilja göra lite spännande dokumentärer som jag har i tankarna, men som inte går att göra för att det inte finns finansiärer. Det är någonting som jag känner och brinner för nu. Jag har gjort väldigt mycket annat egentligen faktiskt, som jag skulle tycka vara kul att ta mig an idag, men jag är nog inne på dokumentärspåret just nu, så det är sånt som kan förändras hela tiden. För jag har under coronatiden har jag dessutom matat mig själv med liksom dokumentärer, och jag har brunnit för det länge och gjort några stycken och så här, tycker det är kul, och det skulle betyda väldigt mycket för mig att ändå få göra några av de idéerna som jag har, men det kommer inte gå för att det måste finnas någon som finansierar dem.
Det är dags för ett succémoment.
Okej.
Fråga du inte fått förut, heter det.
Härligt.
Kul, va?
Ja.
Vilken är din absoluta favorit när det kommer till franska artister?
Franska artister?
Ja.
Edith Piaf.
Ja, okej. Kan du många fler?
Det var det. Kunde, jag kan inte så många fler. Det finns en...
Fair enough. Vem är Norges bäst klädda man?
Ja, men det kan nog vara... hotelldirektören
Stordalen.
Ja, Stordalen. Alltså i den åldern, jag tycker han är cool. Han är ju i min ålder, va, ungefär. Mm. Och han har inga problem med att klä sig som han känner för passar skönt. Ja, men jag säger Stordalen.
Mm, bra. Har du givit honom ett par skor?
Nej, det har jag inte gjort. Jag tror inte riktigt att han har råd att köpa, för det första. Vi är inte riktigt... Han kanske han inte har längre, men jo, han har ju någon krona över.
Ja, det tror jag nog. Flodhäst, säger jag. Vad säger du?
Ja, jag har lärt mig att det är ju väldigt farliga djur. De är svinfarliga. Tindra, som är 6 år, min dotter är jätteintresserad av djur och så. Och hon säger att det är ett av de farligaste djuren i djungeln. Så att, farliga, tänker jag.
Ja, bra där. Och då stänger vi succémomentet.
Ja, fantastiskt succémoment.
Ska du till ditt sommarnöje snart?
Till Båstad, menar du?
Ja.
Nej, inte jag, tror jag.
Nej. Okay.
Det beror på att framförallt så beror det på att jag är hemma med Hanna, min fru, som är sjuk och så, så att det är inte riktigt läge. Och sen så tror jag inte det kommer hända så mycket i Båstad i sommar. Tennisen är inställd och nöjeslivet blir väl därefter, och med ingen större lust heller att åka hemifrån så som läget är just nu.
Vill du rekommendera något?
Jag vill ju definitivt rekommendera att man alltid ska försöka att gå i så välgjorda och bra skor som möjligt. Kommer inte på något annat.
Nej. Så har man 2-3 över, då kan man köpa ett par Difficult by P.
Ja, de kommer hålla mycket längre än några Adidas för 15 år spänn som du måste köpa 4 av under den perioden som du kan ha på mina skor.
Stort tack för att du kom.
Ja, men det är verkligen jag som ska tacka. Kul att någon ändå kunde lämna mig återbud, så att jag kunde trycka in mig.
Det var inte så.
Nej, jag ska inte vara det. Tack så jättemycket.
Tack.
Det var en ära.
Jag hade gärna suttit en timme till, och om jag hade fördomar om Patrik Ekwall så kom de på skam. Älskvärd, ödmjuk och reflekterande. Eller vad tycker du? Berätta gärna på Värvets Instagram, som allt som oftast är det community där jag känner mig som allra mest hemma. Snabla Värvet heter vi där. Och nu när jag ändå får vara kvar lite i dina öron. Det dagliga Värvet har varit väldigt fint att göra, och därför har vi som ambition att fortsätta mer än över sommaren. Men vi vill ha din hjälp att hitta eldsjälar, experter eller gäster med en spännande story bara. Hör av dig på ddv@triumf.se. ddv@triumf.se. Nästa vecka kommer det bland annat låta så här i Värvet.
Det kommer jag ihåg i småskolan. Då vill ju ofta läraren att man skulle hålla på med matte eller engelska eller svenska eller någonting sånt. Men då satt jag och ritade kaniner.
Ja, Ernst Billgren är gäst och sätter myror i huvudet på mig. Men mer om det då. Vi som gör Värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.